Då ber jag att få hälsa er välkomna till den här terminens genomgångar, och vi fortsätter vårt tema som ni har sett av programmet om profetior i Gamla testamentet. Och idag tänkte jag tala om hur profeterna uttrycker sig, eller som ämnet heter, profeternas språkbruk och bilder. Profeternas språkbruk och bilder. Det här är ett ämne som ni kanske inte tycker låter så spännande och intressant, men det tycker jag. Det här med profeternas språk, språkbruk och deras bildspråk tycker jag är lärorikt att arbeta med. Och när man får en liten inblick i vad det är frågan om, så framträder budskapet, bibelinnehållet, mycket tydligare enligt min mening. Språket är ju hebreiska, framförallt när det gäller Gamla testamentet och dess profeter. Och redan i själva språket är det inbyggt en bildanvändning som är bra att känna till. Hebreiskan har sådana ord som anknyter till en konkret bild väldigt ofta. Man kombinerar ett antal konsonanter och så målar man upp en bild, och utifrån den bilden kan man få sedan flera betydelser som alla anknyter då till grundbilden. Jag brukar säga att hebreiskan är ett visualiserande språk. Det vill säga, man ser saker i anslutning till orden. Om vi till exempel tar ordet fred eller frid, shalom, så bygger det på tre konsonanter som målar upp bilden av något som är helt. Något som är motsatsen till trasigt. Någonting som är fullständigt. Det är komplett. Det är inte skadat och sönderrivet och splittrat och sådana saker. Eller om vi tar grundordet för härlighet, ära. Det talas ju om Guds härlighet ska gå upp över Jerusalem. Och härlighet och glans kan det talas om i samma sammanhang. Då är det intressant att veta att grundordet för härlighet har att göra med tyngd, och verbet vara tung. Och då börjar man ju undra lite grann, hur är sammanhanget här mellan glans och härlighet och tyngd och vara tung? Det förstår man om man tänker på motsatsen. Motsatsen är då att inte ha någon tyngd, och då använder hebreiskan ord som betyder, eller översätts med, en vindfläkt eller fåfänglighet eller agnar vid tröskplatsen. Alltså sånt som när det kommer en vindil eller man blåser på det, så ger det sig iväg. Det har ingen stabilitet, utan det blåser bort. Det är inget att lita på. Det är inget evigt, inget stadigt, inget hållbart. Och det är när man då betonar att människan är full av otillförlitlighet och synd, då säger man ju att hon är som en vindfläkt. Men om man vill betona människans härlighet, då betonar man alltså den motsatsen till detta. Och vi har ju det där på svenska också. Vi säger att hon är någonting att hålla i handen när det blåser. Vi har samma bildspråk nästan. Så härlighet har alltså att göra med tyngd, stabilitet. Det vill säga när det kommer nöd, när det kommer oro, problem av olika slag, så kollapsar man inte, flyger man inte bort, förvissnar man inte, utan man är stabil och stadig. Det där är alltså exempel på hur själva språket, själva orden, ligger bilder som hjälper en att förstå. Och jag hade ju önskat att man kunde få människor som läser Bibeln på svenska på något sätt samtidigt ana vad som ligger bakom de svenska orden. Men att då får man ut ännu mer av de olika texterna. Jag skulle också kunna stryka under att på något sätt är språket så konstruerat och profeternas användning av språket så gjord att det ska bli lätt att förstå och lätt att minnas. Ibland används ord som nästan inte behöver översättas för att de har ett uttal som låter en ana vad det är frågan om utan att man kan hebreiska. När man vill betona något som är dystert, mörkt, så tycker jag nästan det hörs att det är i den riktningen när man på hebreiska uttrycker mörker med ordet choshek. Det hörs nästan, tycker jag, men det kanske är invillning, att det inte är frågan om något ljust utan det är dystert, det är mörkt. Det står i Bibeln om mörker var över djupet. Så står det Choshek, Alpenetuhon, Choshek. Kanske ännu tydligare hörs det när man tänker på att först så var det förutom mörker, det var tomt, det var ödsligt och det var öde och tomt, översätts det. Då används det två substantiv som betyder ödslighet och tomhet, och det hörs nästan, tycker jag, när man uttalar det. Tohu wawohu. Tohu wawohu. Jag ser en dyster plats framför mig där det är kusligt. Det är nästan bara några ugglor som sitter i några ruiner och hoar lite grann. Tohu wawohu. Det här kallas ju för onomatopoetiska uttryck eller ord. Och det finns många sådana i profeternas språkbruk i Gamla testamentet. När ormen vill locka Adam och Eva att misstro Guds godhet, Guds goda uppsåt, och få människorna att tänka att Gud är nog sniken och inte den gode givaren, så säger ormen aff kiamar. Asch, inte har väl Gud sagt. Ni får inte äta av alla träd i trädgården. Aff, kiamar. Och detta aff, kiamar, kan man nästan inte säga utan att rynka på näsan. Ordet aff betyder också näsa. Därför att när man säger det så aff, aff, asch, aff. Och ordet af som betyder näsa betyder också, är ett vanligt ord i hebreiskan för vrede. Man, när man är arg, man fnyser åt någonting, och vi har ju det där en frustande tjur som är arg, så vi skyndar oss hoppa över staketet igen. Det ryker nästan om näsborrarna. Och afkiamar, när man läser detta på hebreiska, så är det alltså formulerat så att den som kan läsa det, han glömmer det aldrig. Han minns det så väl när han ska lära sig det utan till. Och när han läser det, om man skulle ha glömt bort vad det betyder, så får han en påminnelse bara genom att säga orden afkiamar. Ja, asch, inte har väl Gud sagt. Nu kommer jag in då på lite av memorering. Och det kunde jag ge er många exempel, men ska nöja mig med ett par. Om man till exempel vill memorera, kom ihåg Bibelns första kapitel. Detta majestätiska kapitel när Gud av intet skapar världen och det som är där på, där i. Så är det så formulerat på hebreiska att det är mycket lättare att komma ihåg än om man läser en översättning. Det är koncisa, skarpa, tydliga uttryckssätt, och ofta så är det inbyggda rim eller alliterationer. När Gud har skapat världen så är den ju inte färdig med en gång, utan det är mörker, ödslighet och tomhet. Men Guds ande, Gud, har kontroll över detta allra först framskapade. Och sen ska det organiseras. Sen ska det ordnas och det ska få liv. Och då är det skapelseverk som är formulerade så precis att jag vill nämna hur det är med de båda första. Kanske de tre första. Det första uttrycks så här kort. Yehi or. Och det andra börjar också med yehi. Det är det som betyder varde. Alltså verbet att vara, att bliva. Och så är det imperativ. Varde ljus. Yehi or. Och ni vet hur också naturvetenskap kommer fram till att det måste ha kommit först. Man kallar det för någon urexplosion eller någonting. När det plötsligt måste ha utvecklats enormt med ljus och energi. Var det ljus, är det första uttryckssättet. Och då har man lärt sig det, så kan man ju då nästa väldigt lätt, som heter Jehirakia. Först Jehior och sen Jehirakia. Och vad är då detta andra Jehirakia? Jo, det är exakt det som man talar mycket om i de här dagarna, när man med nya teleskop långt ut börjar undersöka nya stjärnhopar och tänker, finns det liv någon annanstans i universum? Så kommer jag fram till, jo men kanske det skulle kunna finnas liv där, därför det verkar som det finns en atmosfär där. Det måste i så fall finnas. Det måste finnas något ozonskikt, det måste finnas vatten och atmosfär. Och precis så började ju Bibeln. Och det andra, efter var det ljus, det var det en atmosfär. Rakia, som översatts med valv eller himmelsfär, det är alltså det som vi skulle kunna översätta med atmosfären. Och det tredje, det är vattnet, som är oundgängligt för att det ska kunna fungera liv. Och det som sägs då i det tredje, det är att nu ska inte vattnet bara vara där och dränka hela klotet, utan nu driver Gud vattnet så att torrt land också kommer fram. Jikavu hamayim kommer för det tredje, och det är då att må vattnen samlar sig till en särskild plats så att det torra blir synligt. Jag ska inte gå längre än att alltså bara antyda att hebreiskan är lättare, profeternas språkbruk är lättare att komma ihåg och minnas och förstå vad som sägs. När man kommer till en översättning så är det inte fullt så lätt. Så de här majestätiska skapelseverken, var det ljus, var det atmosfär och må vatten samla sig, det uttrycks på ett sånt sätt i hebreiskan att det är lätt att minnas. Yehi or, yehi rakia, yikavu hamayim. Eller om man vill minnas profeten Jesajas högtidliga inledning i Jesaja-rullen, så är det på samma sätt mycket lättare att minnas det på hebreiska än i översättning. När profeten börjar med detta majestätiska i första kapitlet: hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Så låter det på hebreiska: shimu shamayim. Ni hör inrymmet: shimu shamayim. Lyssna, hör ni himlar och lyssna du jord, heter ha-azinu-arts. Azinu-arts, det rimmar också inrim när man läser det på hebreiska. Och några rader senare när profeten säger: ve dig du syndiga släkte, så börjar det på hebreiska orden: hoj goj. Man hade väntat sig kanske att profeten skulle säga hoj am. Am betyder folk som en organiserad nation. Am. Men om man tänker sig på vilsna folk, som så ordet för andra folkslag, hedna folk, då heter det på hebreiska goj. Och eftersom folket nu gått så långt i avfällighet och synd, så säger inte profeten am, som är ordet för liksom Guds folk, utan han tar ordet hedna folk. Och så får han ett rim, så det blir hoj betyder ve och goj, hedniskt folk. Hoj goj. Och det märks ju inte i en översättning. Det går inte att få med det när man översätter. Ve dig, hoj goj, du, ve dig, du syndiga släkte, hoj goj på hebreiska. Ja, det finns då, det går att fortsätta längre med detta tema, men det kan räcka med detta. Om man går till orden för frälsning och rättfärdighet, då är det sådana ord som betyder att man har blivit rak, eller man förklaras rak. Och när man är syndig så är man krokig, böjd. Så huvudorden för skuld och synd betyder då att man är böjd, man är krokig. Huvudordet för rättfärdig, förlåten, det blir då rak, uträtad. Och så hela tiden är det så här med de här viktiga huvudorden, att man ser konkret en bild. Ska vi då inte så mycket stanna vid enskilda ord och själva hebreiskan, utan se mera då på bilder. Profeternas språkbruk och bilder heter ju dagens ämne. Eftersom vi nu är i Jesaja 1, så kan vi då se hur profeten använder bilder för att skildra folkets syndighet och avfall eller otro gentemot Gud. I första kapitlet så använder profeten först bilden av en svårt slagen man. I 1 kapitel 5 och 6. Var ska man mer slå er då ni så fortsätter i avfällighet? Hela huvudet är ju sårigt och hela hjärtat är sjukt. Från fotbladet ända upp till huvudet finns ingenting helt. Bara sårmärken och blånader och friska sår, inte utkramade eller förbundna eller lenade med olja. Vi ser alltså framför oss en svårt slagen människa. Svårt slagen människa. Och sen efter det så byter profeten bild. För folket används ofta bilden av ett land, och är det folket, vad ska vi säga, främmande från Gud, och är man borta ifrån det livgivande källvattnet och det livgivande ljuset, så då kan man skildra ett land i mörker eller ett land i torka eller ett land som ligger i ruiner. Och här väljer profeten ett land som har härjat svårt, så att det ligger i ruiner och ödsligt. Och det syftar alltså på människorna, på folket, på Israels barn. Från sjunde versen: ett land är en ödemark, era städer är uppbrända eld, era åkrar blir i er åsyn förtärda av främlingar. En ödeläggelse är det som där främlingar har omstörtat allt. Endast dottern Sion står kvar där som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en inspärrad stad. Om Herren Sebot inte hade lämnat en liten återstod kvar åt oss, då skulle vi vara som Sodom. Vi skulle vara Gomorra lika. Och låt mig tillägga att profeterna lägger inte alltid till som Sodom och som Gomorra. Utan när de använder bilder så kan de säga: du är Sodom, du är Gomorra. Det står till exempel nästa vers: hör Herrens ord, ni Sodoms förstar. Lyssna till vår Guds lag, du Gomorra folk. Det står alltså inte du som kan liknas vid Gomorra folket eller Gomorras invånare. Det där är viktigt att notera, för det sker ofta missförstånd. Många säger att det är bara en bild i den mån att det står ett liksom, lik eller som. Men profeterna sätter inte så ofta ut sådana små ord. Vi gör det ju inte heller ibland. Vi kan till exempel säga: hörru du är en riktig räv. Vi säger inte: du kan liknas vid en räv, du är så som en räv, utan vi säger: du är en räv. Och då förstår ju alla vilket missförstånd det är. Han säger: nu har jag påstått att du har spetsiga öron, eller att du har en lång luden svans. De har ju missuppfattat det hela. Eller när Jesus säger om Herodes: gå och hälsa den räven, att Jesus skulle ha påstått att Herodes hade fyra ben eller så. När vi läser Gamla testamentet, som är så fyllt av bilder och som också växlar bilder, så är det ganska lätt, om man inte övar sig, att missförstå och missuppfatta. När profeterna ska tala om frälsningen, som innebär renhet, rättfärdighet, förlåtelse, liv, då kan du ju räkna ut, när man anknyter till landet, att man talar om flytande vatten, rinnande vatten, man talar om blommor, man talar om grönska, och tar andra saker. Och det är ett missförstånd om man då tänker: jaha, nu handlar det rent konkret om att gräsmattorna ska bli på ett visst sätt, eller dalarna ska bli på ett visst sätt. Utan de här uttrycken vill måla ut tydligt frälsningen. Och det ska jag ge lite exempel på senare. Alltså, i början av Jesaja så ser vi hur syndigheten hos folket skildras först som en slagen man och strax därefter som ödeland. Och att det här med ödeland anknyter ju också till något faktiskt. På Jesajas tid så kommer assyrierna och härjar landet så att det mesta läggs i ruiner. Och Jerusalem blir inringat. Och ensamt där som ett vaktskjul på ett gurkfält som en inspärrad stad. Så ibland går ju bild och verklighet ihop mer och ibland mindre. En vanlig bild som profeten använder, och när jag nu säger som profeterna använder, så kan ni ju tillägga som också Jesus och apostlarna använder, för att profeternas språkbruk är ju basen för hela Nya testamentet. Nya testamentets bibel är ju Gamla testamentet. Så de bilder som finns där, de använder man och brukar vidare. Och en vanlig bild för folket är ju en vingård. En vingård. Men det behöver inte vara en vingård. Det kan till och med vara en vinstock. Det kan till och med vara ett fikonträd. Kan välja olika träd och annat, men ofta så är det vinstock och vingård. Och det använder ju, som ni vet, Jesaja också. Han har en sång om vingården i 5:e kapitlet. Jag vill sjunga om min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle, och så skildras detta. Och sen får vi i det här fallet veta facit i 7:e versen. Herren Sebaots vingård, det är Israels hus, och Juda folk är hans älsklingsplantering. Det är inte alltid man får veta det, man bör kunna förstå det ändå. Men ibland så får man direkt såna här förklaringar. Samma sak i Uppenbarelseboken, där är det ju en rad bilder som inte förklaras. Man måste försöka förstå det ändå utifrån sitt sammanhang. Men i några fall så sägs det med vin, med ljusstaken, menas det och det och så vidare. Men ibland så får man inte veta, utan ska kunna läsa ut det ändå. Och i några fall kan man inte det, och då får man göra som Luther sa, då lyfter man på hatt i vördnad och tänker, jag för okunnig, jag får läsa mera, och jag går inte förbi det på det sättet att strunta i det, utan säger, jag är för okunnig just nu, så jag får läsa mera först. Häromdagen i skolan så lät jag eleverna läsa Psaltaren 46. Vi håller på en kurs som heter Brännpunkt Jerusalem. Och vi skulle se att Jerusalem är något mer än bara en stad. Det är också en bild för det sanna Jerusalem, det sanna Guds riket, det rena riket, det rättfärdiga riket, fridens rike. Och då lät jag dem läsa Psaltaren 46. Och där talas ju om hur Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Sen lite längre fram så ser man att Jerusalem är en tillflykt, och att Jerusalem ger det skydd som Gud ger, därför att Gud bor där inne. Och att Jerusalem är Guds stad, som det står i 5:e versen, den högstes heliga boning. Så kommer alltså då, kan man nästan säga, om Gud och Jerusalem delvis samma saker. Man flyr till Gud när man flyr till Jerusalem. Gud bor där inne. Och för att markera då vad det innebär, så står det till exempel i femte versen: en ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Då undrar man, vad är detta för någonting? Det rinner väl ingen flod inne i Jerusalem? Då ser man här profetens bildspråk. Det strömmande vattnet, i motsats till det stillastående, det är ju det livgivande vattnet, precis som en fjällbäck. Vet alla att det, om det står still någonstans, det är inte så roligt att dricka. Det kan vara rent dödligt att dricka, men det pålande, rinnande vattnet, det är det livgivande. Och för att markera då att det är Gud som ger oss liv, Gud som är vår räddning, och att staden står för Guds räddning och tryggheten och värnet hos Gud, och där finns liv och glädje, så säger då profeten, som i då detta fall är en av Koras söner, så säger att en ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad. Och många, tror jag, inte riktigt förstår varför man uttrycker sig så här, utan tänker mera, aha, det ska bli så här, att det ska rinna en flod där inne i Jerusalem eller någonting sådant. Tänk inte på vad detta predikar eller lyfter fram, nämligen då liv och glädje tack vare Gud, det är Guds stad. Och när det står i sjunde versen: hedningarna larmar, riken vacklar, han låter höra sin röst och smälter jorden, så är det ju bild på bild på bild. Hedningarna larmar, det är ett uttryckssätt som Bibeln använder. De som inte har något att komma med, de skrålar, de larmar, de måste ju kompensera sig. Hur är det med Gud? Står det att han skrålar och larmar? Nej, det kan stå till och med han är den, vad står det, den stilla susningen. Det är stabilt ändå, det är kraftfullt. Men människor måste liksom konstruera kraft, för de har den inte. De är ihåliga, de är tomma. De är inte det här som vi sa förut, de har inte den här härligheten, tyngden, stabiliteten. De är som agnar, de är som en vindfläkt. Hedningarna larmar och riken vacklar. Då ser man ju också bilden av någonting som säger oj, 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 rusa fram och stöder hela, det håller på att tippa omkull. Det är någonting som står där och vacklar. Ni har haft den situationen säkert någon gång hemma, någon golvlampa som har stått så här och någon har ropat skynda dig dit, eller en bokhylla kanske eller någonting. Så den bilden är lätt att förstå. Och sådana riken som inte bygger då på Guds rike, de har inte den här stabiliteten. Men Guds rike, Guds stad, den är väl grundad, den är fast, den har ju Guds fasthet, Guds stabilitet. Och vad tror ni det menas när det står i detta sammanhang: han låter höra sin röst, då smälter jorden? Ja, man kan tänka på många saker, men någonting som smälter, det är ju någonting som inte är evigt stabilt. Vi kan se framför oss kanske en glasstårta, men vi kanske ser framför oss en snögubbe eller någonting sådant. Det smälter. Det är inte där hela tiden. Men Guds rike, det är ett evigt rike. Det smälter inte ner. Det förändras inte. Det är inte förgängligt som sånt som en tid och så sen så vittrar det ner, så smälter det. Och inför Gud och Guds ord äger inte detta syndiga bestånd. Gud, eller som det här står, Guds röst, det håller inte, det blir avslöjat. Och sen när det då står om uttrycket borg, Herren Sebot är med oss, Jakobs Gud är vår borg, och Jerusalem som Guds staden, som Guds borg, då är det ju bilden av hur vi ansätts av fiender. På den här tiden har de ofta pilbågar och annat. Man kommer in i borgen, så når inte dessa farliga pilar fram, utan man är där skyddad. Och på samma sätt har man skydd i Guds stad hos Herren. Herren är vår borg. Och det är ju det här som Martin Luther anknyter till i sin kända psalm. Vår Gud är oss en väldig borg. Han är vårt vapen, trygga. Och det är ju bilden av en strid. I mörkrets makter som angriper Gud och sanningen. Ja, det här med hedningarna larmar känner ni också igen från andra salmen redan. Där är visserligen ett annat verb på i hebreiska. Det här larmandet som vi läste om nu, det är ett verb som antyder mera ihåligheten. Och när det andra salmen står, varför larmar hedningarna och tänker folken få fänglighet, det är ett verb som ofta används om att man skakar och ryster och tar i på alla sätt och vis. När det är fiender mot Gud, så anknyter också profeterna i sina bilder och sitt språkbruk till den historiska verkligheten. Edom, Esau, kom ju stå som motpart till Jakob, Israel. Och så småningom, så deras efterkomlingar, så står då Edom som fienden mot Guds stad, fienden mot Jerusalem. Och när vi läser i texter om hur Jerusalem blir angripet och till slut bränns ner av babylonerna, då talas det om hur edomiterna jublade och var glada. Och så kommer då Edom att också få övertoner, eller bli en symbol för, vad ska vi säga, det sataniska, det gudsfientliga. Så att när det talas om Edom i vissa profettexter, så är det mer, eller går utöver detta att vara just edomiterna. Det har då blivit symboliskt för gudsfientliga makter. Och det var ju också så när Israels barn lämnade Egypten och skulle komma in tillbaka till Guds utlovade land, eller det land som Gud utlovat, då låg Edom i vägen. Har ni läst om det? De vill inte släppa fram dem. De får gå omväg för att komma vidare. Och det hör också med till bakgrunden varför Edom, det är hårda ord mot Edom hos profeterna, och lika mycket mot Babel, eller ännu mer. Babel är motporten till Gud, till Jerusalem, mot polen. Babel står alltså för någonting mer än just något geografiskt. Så när senare, när apostlarna har missionerat och skriver sina brev, och man får, vad ska vi säga, oandlig, obiblisk förföljelse, då kommer de att kallas för Babel, fastän de inte har att göra med Irak. Så Rom kallas av Petrus och också Uppenbarelseboken för Babel. Så på det här sättet så kan man då se vilka ord använder profeterna för liv och sanning och frälsning och trygghet. Vilka ord använder profeterna för fiendskap och förförelse och hinder. Och när man noterar det här, då blir det mycket lättare att läsa sen. När man möter ord som Edom eller Babel eller öken. Och det är också lätt att förstå att öken handlar då om detta med att det är torrt, det ger inte liv och det ger inte näring. Och mot detta står då vattnet och det rinnande vattnet. Och det här anknyter ju, som ni vet, Jesaja till väldigt kraftfullt i 35 kapitlet, Jesaja 35. En fantastisk kapitel att läsa i sin helhet. Han går från bild och uttryck det ena till det andra, och från och med sjätte versen kommer in: till vatten ska bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken, och förbränt land ska bli en sjö av torrmark vattenkällor. Och sen om ni ser fortsättningen, åttonde versen: en banad väg, en färdväg ska gå där fram, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Den ska vara för dem själva. Den som vandrar på den vägen ska inte gå vilse, och så vidare. Här är det lätt också att missförstå. De säger, men vad nu då? Jaha, är den inte till för orena? Då är den inte till för mig. Och det var en konstig frälsning, för annars har jag ju läst om att frälsningen var ju just för de orena. Och är det några som behöver frälsas, så är det ju inte de som är självrena eller självrättfärdiga. För det är viktigt att se vad det här betyder. Öknen får alltså liv, det är vatten och strömmar på hedmarken, och när det talas om en väg så står det en banad väg, det vill säga att det är Gud som har gjort vägen. Och de som går där, de har ju en tillräknad helighet. De som tar vara på det han har gjort och den han har givit och går den vägen, de är iklädda Guds helighet. De kallas ju också, som ni vet, i Nya testamentet, syndiga människor, kallas för det heliga. Det är inte alltså de specialfromma när apostlarna skriver hälsa det heliga i Kolosse, utan det betyder helt enkelt det troende, det kristna. De räknas som heliga eftersom de är förklarade heliga och rättfärdiga genom Kristi verk, för Kristi skull. Ja, nu ska jag försöka avsluta det här, för tiden är nästan ute. Jag har här på mina anteckningar noterat uttrycket arm, till exempel, som en mycket vanlig bild. Är då Herrens arm för kort? Det vill säga, kan han inte hjälpa? Han når inte dit. Och då kan man säga, här nere råder hans eviga armar. Det är ett kärt uttryck som många har läst i femte Mosebok. Så är det naturligtvis inte någon grotesk bild. Gud där uppifrån hänger ner och jättelånga armar, utan det vill ju antyda och klargöra att Gud är inte långt ifrån dig. Får jag upp till himmelen så är du där. Och när Guds hjälp och Guds kraft, armen står naturligtvis för Guds hjälp och Guds kraft. Och när det då heter att Gud avväpnar de som står honom emot, då kan det stå att han bryter sönder deras arm. Och det är inte liksom att bryta arm. Det står till exempel i Hesekiel 30:21: jag har brutit sönder faraos arm. Och det är ändå lätt att förstå mot denna bakgrund. Ja, sen finns det ju djärva bilder, som när man skildrar livet och templet och så säger plötsligt att ni är levande stenar i Herrens tempel. Då märker ni vilka djärva bilder. Vad är det för någonting? Det känner vi inte till. Men för att just markera att det är Herren som är templet och de som tar emot honom har ärver och har det han har, så att om han är templet så är vi stenar i detta templet. Det är han som är grundvalen och hörnstenen. Levande stenar kan det heta. Och när du vill markera att vi har liv och frälsning och förlåtelse för alla våra synder, så står det att vi har en öppen brunn. Till exempel Zakaria 13:1. Där står att vi ska få en öppen brunn. Ja, det här var några exempel på språket, språkbruket, hebreiskans egenart och några av de bilder som profeterna brukar. Och när ni läser, om ni börjar bygga på förrådet med bilder och kanske drar ett streck mellan de uttryck som går till samma grundbild, så kan ni bygga upp det här mer och mera. Ni får en tydligare och tydligare bild.